I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Vad har du läst i veckan?
Du Peppe, jag måste erkänna, jag har i princip inte läst någonting i veckan, förlåt.
Nej men Karin!
Åh, dålig poddare.
Dålig kvinna.
Och dålig alltså, mamma.
Du har gjort verkligen...
Dålig fru.
Du har gjort alla besvikna nu Karin.
Jag vet, men jag hoppas att du kan liksom kompensera upp det här genom att ha läst något riktigt, riktigt bra i veckan.
Nej, men det har jag faktiskt gjort. Jag har läst vidare på Ät din djävul som vi började prata om i förra veckan.
Alltså Ät din djävul, det låter ännu härligare på finlandssvenska. Säg igen.
Ät din djävul.
Ja, det är verkligen så här. Håll käften.
Hur låter det då?
Ja, men jag vet inte. Det är som... Sen så är en annan rolig grej som jag märkte att du har gemensamt med Mark Levengood är att ni säger erotisk. Det är ju helt underbart.
Men
erotisk, erotisk säger jag erotisk. På min dialekt. Jaha. Och det låter ju inte alls lika erotiskt som erotisk. Erotisk.
Hej, jag heter Mark Levengood och jag är erotisk. Nej, jag kan inte ens imitera. Jag får bara tala som vanligt.
Alltså, nu pratade du typ rysk dialekt. Alltså, ni har samma dialekt. Det är ju det som är grejen.
Ja. I alla fall vill jag tala mer om Ät din djävul.
Bra.
Och så har jag också börjat läsa en bok som, jag tror det var du som hetsade mig, eller tipsade mig om att läsa den, nämligen Helena von Zweigbergs Totalskada.
Ja, jag tipsade dig och sen så har jag liksom hetsat dig att läsa och även förlaget att skicka mig den här boken för att jag vill väldigt gärna recensera den och den ska vara på posten men den kanske har åkt via Finland eller Ryssland eller någonting för att jag har inte fått den än.
Alltså jag fick nu en aha-upplevelse. Det händer ganska ofta att du hetsar med att läsa böcker och sen bara gör du någonting annat.
Ja, det slog mig faktiskt också nu. Det är ju lite pinsamt. Varför gör jag så?
Du gillar makten.
Det är som en sån här podd härskarteknik som jag har uppfunnit. Ja.
Men jag du tror bara att det... dominerar mig.
Jag tror att det är att jag är så fruktansvärt liksom rastlös och har så dåligt minne att jag bara hetsar om någonting och så hoppar jag vidare till nästa tuva.
Det var någon måste läsa den här boken, ja. Om inte jag så får det bli Peppe.
Ja, men jag lovar och svär på hedersord att jag kommer läsa den här boken som heter Totalskada av Helena von Zweigbergk.
Exakt, den har en hare på pärmen, en väldigt snygg bok. Jag tycker mycket om Helena von Zweigbergks böcker också. Men jag kan tala mer om det sen. Jag har faktiskt ännu en bok jag skulle nämna i det här sammanhanget.
Oj.
Det är nämligen en finlandssvensk författare som heter Christel Sundqvist som har kommit ut på Marginal förlag, som är ett ganska nytt litet förlag i Finland. Och den heter Nu spränger vi taket, och det handlar om ett kompisgäng på 1980-talet. Och ja, men det är väldigt fin. Jag tog med den när vi, det har ju varit brända här i Kalifornien, då åkte vi bort för några dagar för att luften var så dålig här, och då hade jag med den här boken ute i öknen. Och du vet, när man läser någonting på ett visst ställe, så liksom på något sätt associerar man det stället med boken och vice versa. Så att,
ja, herregud vad man gör det. Varför gör man det? Det är jättekonstigt. För det borde ju inte spela någon roll var man är någonstans.
Nej. Nej, men de hänger ändå ihop på något sätt. Det är, liksom, det är intressant så hjärnan kopplar ihop. Liksom. Men kanske det är för att när man läser någonting så upplever man ju samtidigt någonting. Och då på något sätt kanske hjärnan blandar ihop just den upplevelsen med läsupplevelsen med omgivningen.
Ja, och det är ju en sak om man är på ett härligt ställe och är på semester och så, men jag kommer ju ihåg så här, där satt jag i turistklass i det här förbannade Norwegian-flighten bredvid någon som luktade fotsvett. Varför ska jag komma ihåg det för? Det är jättekonstigt. Men din ökenbok, var en härlig upplevelse?
Ja, men den var faktiskt härlig. Jag faktiskt inte avslutat den ännu, men det, jag tycker ju om böcker som handlar om kvinnlig vänskap, och så är det också lite härligt att lyssna på eller läsa om 80-talet. Det är precis så att man var liksom för ung för att leva just den tiden. De här kvinnorna var liksom kring sena tonåren, tidigt 20 år. Och nej, men det är musiken att lyssna på, det som var hur man klädde sig och hur mycket hårspray man hade i håret.
Alltså jag har också, sån ångest för 80- och 90-talet. Gud, nu känns det som att varje gång du säger något så måste jag rikta det till mig själv. Alltså jag men det tycker...
Nej, men det är det som poddens förutsättning är.
Det är en annan härskarteknik, ja. Egentligen handlar allt
80-talet.
Om en gång på 80-talet.
Berätta, jag är intresserad. Det är därför vi pratar om det här. Varför känner du ångest kring det?
Först vill jag höra faktiskt vad du känner inför 80-talet. Du, Peppe.
Nej, men det känns så pass långt borta att jag kan, alltså jag känner att jag inte liksom levde just den här tiden, så det känns snarare som ett lite kittlande historiskt, alltså monument är ju fel ord, men liksom en historisk vinkning från 80-talet, för jag har liksom vissa minnen liksom, jag, om någon säger The Final Countdown kan jag tänka att jag gjorde koreografier som ett litet barn till Europe, men jag var ju som liksom aldrig, jag var aldrig ute och söp på 80-talet, och därför tycker jag att det är kul att läsa om det.
Mm. Ja, nej, men jag vet inte, jag kanske hade en väldigt olycklig barndom, men just sena 80-talet och tidiga 90-talet tycker jag är jättejobbigt, liksom låtar och kläder och såna här saker som min man, han blir så där härligt nostalgisk och liksom, han kan sitta och skratta och ha så här riktigt mysigt åt gamla, du vet, skolfoton när alla hade fult hår och jag får bara säga, jag får bara ont i magen. Jag tycker det är något obehagligt med 80-talet helt enkelt.
Ja. Men kanske det var lättare att vara man på den tiden. Jag menar, det var ju en ännu mer ojämställd tid än då. Jag kan tänka mig att som kvinna hade man kanske generellt mer ångest. Ursäkta den här otroliga generaliseringen, men jag tänker mig att din, alltså att Peter kanske var en, jag säger inte att killar inte hade ångest, men jag kan föreställa mig att han var en av de tuffa killarna som, ja, det gick bra,
ja,
för
oss. Han hade helt enkelt en härlig högstadietid, och det hade inte jag. Så det är helt enkelt, det behöver kanske inte vara svårare än så. Men den här vänskapen, vad är det för typer och
Det är fyra stycken kvinnor, och den utspelar sig också parallellt i nutid. En av de här kvinnorna håller på att dö i cancer. Det är alltså fyra väninnor som splittras någonstans mellan ungdomen och att bli vuxen. Och nu är de alla över 50. Och nu försöker den här huvudpersonen, en av dem träder fram med de andra. En av väninnorna håller på att dö i cancer, och nu försöker hon leta fram de andra och minns tillbaka. Den är fint skriven. Handlar också lite om ångest, om såklart dödsångest och att bli äldre och hur man ska
leva. Hur gamla var de på 80-talet, det här gänget?
Ja, men det var sena tonåren.
Men det är ju den där tiden när man tror sig som mest odödlig. Så att det är så obegripligt. Ja, men senast idag så var det en före detta, du vet, så här arbetsbekant eller någonting som hade gått bort. Och, ja, vi pratade lite om det. Och då tänkte jag återigen, men gud, ja, vi är i den här åldern där människor faktiskt får cancer och går bort fort. Ibland, och ibland blir de friska och förhoppningsvis blir de flesta det. Men det fanns ju inte på kartan i den åldern. Man var så där 18, 19, 20, 21.
Nej.
Jag trodde inte det i alla fall. Jag kanske var ovanligt korkad, men det var liksom, nej, så att det är om 1000 år liksom, den känslan hade jag.
Ja.
Och till och med en så här raljant inställning till döden, så här, man behöver inte leva så jäkla länge och det verkar vara tråkigt att vara gammal och lite så här romantisera de här rockstar 27-åringarna liksom, du vet, och då har man ju ändå hunnit göra det som är viktigt i livet. Och så jävla dålig respekt för livet på något sätt. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det.
Men jag tänker att det kanske är så som mänskligheten utvecklas. Att det finns idioter som ändå vågar upptäcka saker och göra galenskaper. Om man blir försiktigare ju äldre man blir, så... Ja, men kanske... Ja, mänskligheten förs framåt av att folk testar galna saker. Misslyckas kanske 9 fall av 10. Så finns det någon som lyckas och så har man uppfunnit någonting nytt eller hittat ett nytt ställe eller smaka på rätt sorts bär liksom.
Det var ett radioprogram idag i bilen i morse där man pratade om ring in och säg det dummaste du gjorde som tonåring.
Var det sant?
Ja, det var rätt kul och ungarna satt i baksätet och lyssnade, alltså då hade de så här jättestora öron och det var det ena och det andra och folk gjorde så himla korkade saker och jag satt där och tänkte så här, gud, om de bara visste att jag gjorde typ sådana där saker.
Nej, men ge ett exempel, vad hade folk gjort?
Det var ju i och för sig lite så här tragiska saker också. Jag lekte med smällare och så insåg jag att jag inte hade någon tumme kvar. Det kanske inte är så, det är inte så här roligt utan Nej. Det är så här, oj vad hemskt, men så här, du vet, föräldrar säger så här, du ska inte gasa med moppen i kurvan, så bara, vad gör man då, man går ut och gasar med moppen i kurvan och bara, nej, men vi försöker skaffa sprit från några ryskt handelsskepp här som ligger i hamnen, gå på skeppet, skaffa något sprit från några ryska gubbar som typ stänger in en i ett rum för att de tror att tullen kommer, alltså, bara så här, lyftar. Sånt där, jag gjorde alltid såna här, nu, det där handlade ju inte om mig, men och jag ska inte prata
bara
om
ett exempel lösryckt ur. Ja.
Men jag gjorde ju ett antal såna där helt bizarra saker liksom, som jag fortfarande, en av dem gav mig ryggskada som jag fortfarande faktiskt lider av.
Är det sant, vad var det då? Vad hände?
När jag hoppade ner från en bro när jag var 20 och det var midsommarfest, jag var faktiskt inte berusad utan jag var bara så här, ja, men jag tror att jag är odödlig och det här verkar ju kul. Hoppa ner i vattnet alltså. Det var ju svinhögt. Så jag gjorde ju illa mig något så in i helvete.
Ja.
Så, ja. Alltså, varför då liksom? Så jävla dumt.
Testa bara, på, se vad som händer.
Det var
liksom
jättekul. Åh, vad spännande. De här väninnorna i boken, är de som vuxna, är de vuxna karaktärerna lika de som de var i ungdomen, eller har de genomgått förändringar eller så, har dynamiken förändrats liksom, vad är själva
jag har faktiskt inte kommit så långt, jag har bara läst ungefär halva boken, men nej, alltså de har tappat kontakten med varandra och, men jag tror också det handlar om att man kommer upp i en viss ålder och börjar man se tillbaka på den tiden, den person man var när man var ung och fundera kring vad hände egentligen med den personen, varför är jag så här idag, varför var jag sån på den tiden, och i och med att en av väninnorna då håller på att tyna bort i cancer, så blir också livets förgänglighet väldigt tydligt för huvudpersonen.
Men jag fattar den här, förlåt, nu avbröt jag.
Ja, nej, men då blir det liksom naturligt att hon reser tillbaka sina minnen och försöker leta reda på de andra väninnorna.
Men jag tänker på det här, du och jag har pratat en del om släkthistorier och syskonberättelser och sådär. Mm. Och det är ju ungefär samma format. Att man kommer in, det är någon slags nutid, de är typ medelålders och sen så har de en relation och sen så blir det olika flashbacks tillbaka. Och så får man eventuellt förklaringar till de olika spänningarna som kan finnas i en familj eller i en kompiskrets eller sådär. Och det är jag tycker att det är intressant fram till en viss gräns. Det måste liksom finnas någonting mer där. Någon slags turnaround eller någon slags rörelse framåt. Ja, det är inte tillräckligt. Även om karaktärsskildringarna är spännande och så, det blir lite för tråkigt annars, tycker jag. Jag tänkte på den här Tessa Hadley-boken, ja. Syskonen Sibling, som vi läste i somras.
Ja, jag tyckte om den, men jag hade otroligt höga förväntningar när jag gick in i den, och då kändes den faktiskt, ja, men när jag ser tillbaka på min läsupplevelse så här idag, det är ju några månader sedan jag läste den, så var den kanske lite långrandig.
Ja, för formatet bygger ju också in någon slags så här begränsning. Så här, ja, men då har vi de här människorna och så har vi de här tillbakablicken, och då blir det lite svårt kanske att introducera så här nya karaktärer. Det blir så mycket då. Det blir så många att hålla reda på, om det inte är någon slags mord eller någonting som händer, och då är det någon helt annan slags roman.
Genre. Men alltså, sen måste jag ändå säga att man kan skriva vilken så tråkig historia som helst på ett otroligt bra sätt om man är tillräckligt skicklig som författare.
Det slog vi ju faktiskt fast i förra podden med hjälp av Nina Lycke. Ja, det är sant.
Just det. Men ja, men det kanske också kan kännas en viss mättnad, för det tycker jag att vi ibland, inte om det är så att det liksom trendar en viss sorts böcker, eller att man utan att vara själv medveten om det bara söker sig till en viss sorts manus, så märker man att man läser ungefär samma historia gång på gång på gång, och
så, känner en så viss är tristess. Ja, det är inte så konstigt att vissa teman trendar, och apropå mättnad, förlåt för den tråkiga övergången, men nu verkar det ju ändå trenda en del såna här matrelationsböcker som jag i och för sig råkar gilla väldigt mycket. Berätta mer om den.
Nej, men jag läste ju Ät din djävul och till förra veckan, och så har jag fortsatt läsa den. Jag har verkligen, du vet, när man har småbarn så måste man verkligen skela lässtunder. Så jag läste den här boken, jag läste i badet och kanske på toaletten, men du behöver inte tala om den här podden.
Sånt håller vi inte på med i den här podden.
Nej, verkligen inte. Du får lyssna på något annat. Kiss och bajspodden till exempel. I alla fall. Och, men jag tycker det här är som en bok som inte har, som har faktiskt några recept. Faktiskt en på ungefär shottar. Du vet, det är så här förkylningstider. Det är så otroligt gott att dricka en riktigt stark ungefär shot på morgonen.
Det är helt fantastiskt. Tyvärr har jag hört att det inte funkar för 5 öre. Det finns ingen vetenskap bakom det där. Men nej, det spelar ingen roll. Man känner sig så här.
Ja, men man känner livet i sig.
Det ska bränna lite liksom.
Ungefär shoten är verkligen liksom, folk som är 40 plus, det är liksom hot shots för dem. nej, vänta lite. Fast hot shots är faktiskt egentligen alltid hot shots. Men
det är faktiskt en rest från sent 80-tal som jag verkligen gillar.
Nej, alltså när jag fyllde 18, odiar jag på hot shots. Jag kan faktiskt, ända sedan dess kan jag inte ens, bara jag föreställer mig en hot shot får jag liksom så här kvällningar.
En väninna till dig faktiskt försökte beställa det på någon superhipp sån här mixology bar i West Hollywood när jag var i Los Angeles.
Just det.
Och de blev så förbannade, de här. De var ju såna här, de hade labbrockar, de här jävla bartenderna, så pretentiöst var. Och de bara, we only work with the artisan small batch bloody bliss, olika spritsorter, och vi bara, you know, you take like a whipped cream and this like Italian liqueur and coffee.
Galliano.
Vi fan, jag trodde de skulle kräkas också.
Men i alla fall, alltså den här Eddie-jäveln handlar, som jag sa förra veckan, som påminner mycket om Jonathan Safran Foer's Eating Animals, för det är mycket tankar kring varför vi äter det vi äter, varför vissa måltider är extra viktiga och på vilket sätt vi hur vi liksom bygger identitet också på basen av vad vi äter. Du vet att du inte har så mycket tid att hänga på Twitter längre, men alla Twitter-skämt kring folk som är veganer, det finns säkert på Facebook också. Men hur folk tycker om att kämpa om att veganer alltid måste säga att de är veganer, och det är på något sätt töntigt att vara vegan. Och
jaha, vad intressant. Är det någon så här backlash i stil med den här feministgrejen, ja, eller PK-grejen?
Oj, det är feministgrejen. den måste vi tala mer om senare.
Ja, den måste vi prata mer om sen. Men jag hänger ju varken på Twitter eller Facebook, och det är inte för att jag är upptagen, det är mest för att jag är lat. Så du får jättegärna berätta om det. Jaha, så det har blivit liksom en grej nu, att man ska göra det så sig här, lustig
någon,
över.
Ja. Ja, men någon säger hej, eller någon bara, och så säger jag veganen, jag är vegan. Och sen alla säger, åh, gud vad tråkigt.
Det är i och för sig ganska kul. Det är lite så ibland faktiskt.
Kanske de första 50 gånger någon drar det här kämte.
Okay,
sen till sist är man sådär, ja, i alla fall. Men liksom mat och identitet, liksom, du vet, fin mat och ful mat. Liksom. Vem som under en period var liksom supertrendigt att äta sushi, och sen skulle alla äta poke bowls, och sen skulle folk äta, vad heter det, superslämmiga yoghurt liknande fröna som man ska
ha i kylskåpet. De vidriga chiafrön.
Ja, fy fasiken vad det är slämmigt och äckligt. Ja, i alla fall.
Satfläsk vad äckligt det är.
Ja, och hur liksom, när det finns direkt med mat, så kan man verkligen bygga sin person och profilera sig som en viss sorts typ och bara säga vad man äter. Men också det här hur vi automatiskt delar in mat i nyttigt och onyttigt. Och hur ens, trots att man vill vara en person som kanske äter allting, så vet ens hjärna på basen av en sekund, det här är en nyttig grej eller en onyttig grej. Mat är liksom aldrig, mat är aldrig neutralt. Det kommer alltid med liksom en berättelse om en själv eller om sig själv, vilken sorts person man är som väljer just den här maträtten. Och så här skriver hon, om man känner sig begränsad och maktlös i ett allt mer komplext samhälle och sammanhang, så kan man åtminstone försöka påverka något mindre och mer nära, sin egen kropp. Genom att försöka ändra storlek, utseende och hälsa med olika metoder, så kan vi skaffa oss en känsla av en viss kontroll åtminstone. I en tid då vår hälsa hotas av ökande globala faror som vi har mycket lite möjlighet att påverka, drivs vi allt mer till att fokusera på vår egna individuella ansvar för våra kroppar. Genom att underkasta oss strikta kroppsregimer, så ska vi kunna undgå farliga sjukdomar och i förlängningen döden.
Det är jätteintressant. Det är inte bara det här någon slags dödsskräcken då, som hon pratar om, som kanske provocerar fram någon slags kontrollbehov, utan är det inte också den här identitetslösheten i en värld där väldigt många människor har det väldigt bra, men inte tillhör något trosamfund eller någon speciell nationalism eller någonting, nationalitet, utan allting, då måste vi liksom hitta någon annan religion, och vi måste göra oss själva lite intressanta, och vi måste skapa oss, och det finns ju knappt något som är tråkigare än att höra såna här vad ska man säga, hälsofanatiker prata om alla olika antioxidanter och grejer som finns i olika, enligt deras tro då, på supermat, som jag i och för sig inte delar så mycket då, men så ska man vara så jävla svår hela tiden. Det är ju därför det blir den här skämtstormen, tänker jag.
Det du sa, att när det kanske, att det är nästan som en, alltså det är nästan som en religion, att man går fullt in och tror på att just mitt sätt att äta är det korrekta, just min diet, vare sig det är att vara vegan eller att bara äta kött eller att bara äta, ja men fan vet jag liksom, folk är ju mer eller mindre radikala i det, men maten blir liksom så personlig, alla är bombsäkra på att det egentligen bara finns ett korrekt sätt att äta.
Och det är som, som barnuppfostran, liksom, veden som ifrågasätter huruvida just din chia-pudding är liksom helande eller din grönkålssmoothie är bla bla bla, eller vad det nu är. Men som sagt, det finns inte mycket vetenskap kring det här, helt enkelt. Men det är ju också svårt, det går inte att säga. Jag har ju träffat flera personer som säger att jag hade en sjukdom, jag la om min kost och mådde ofantligt mycket bättre och så. Ja, vad ska man säga? Ja, det kanske hade gått över ändå, eller det kanske var för att du gick ner i vikt. Det kanske inte var de här antioxidanterna. Det kanske var för att du samtidigt började motionera och sova bättre. Alltså, det kan ju finnas massa saker.
Ja. Men det kan du aldrig säga. För det går inte att säga. Kränkande.
Ja. Oavsett om personen inte skulle ta illa upp så kanske det är onödigt. För det kan ju finnas någon stor glädje och tillfredsställelse och lycka i att säga, kolla, jag tog tag i någonting, jag mådde inte bra. Jag tog tag i det här, jag gjorde en förändring, radikal förändring. Jag lärde mig jättemycket, läste på, la massa pengar och tid på det här. Och nu mår jag jättebra. Jag har alltså förändrat mitt liv. Det är ju väldigt stärkande liksom. För självkänslan.
Också så här, tycker det som hon skrev om liksom det individuella ansvaret också att det på något sätt handlar om att om ens det man äter direkt påverkar hur man mår, då är det ju verkligen ens eget fel om man blir sjuk, vilket det är ju inte alls, det kan ju vara en genetiska orsaker eller något helt andra orsaker istället för exakt det man liksom sätter i sig.
Ja, det är ju tyvärr baksidan på sån här LCHF liksom anhängare, att de gärna klagar på de andra som inte gör det, som inte, ja, har sett sanningen.
Så här, föreställningar om hälsa som idag reproduceras i allt från reklam till kvällstidningar till vetenskapliga rapporter associerar ofta sjukdom med personligt ansvar. Det har blivit naturligt för människor att känna skuld för att de inte lever rätt inom stationstecken. Men vad som är rätt är otroligt svårt att veta eftersom alla som utger sig för att vara experter skriker om helt olika grejer. Det finns inget enhälligt svar och vad som är rätt ändrar sig från dag till dag. Det är klart att vi blir ängsliga och oroliga.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det är som att alla har numera, både kvinnor och män, har sån här gravid-diet-ängslighet. Liksom, att jag borde inte göra det här, jag borde inte äta det här, jag borde inte... Och omvärlden står och pekar sig, nej, du borde verkligen inte äta det här. Och vad menar du med att äta det här? Och det här ständigt dåliga samvetet.
Ja. Så här kan jag känna som har varit mer eller mindre vegetarian de senaste 15 åren. Jag skulle alltså gärna äta fisk och kött kanske en gång i månaden eller varannan månad. Men om jag liksom, om jag ser att jag är vegetarian och sen en vecka senare så äter jag en bit kött, då blir folk så där otroligt glada nästan, så skadeglada. De bara, haha, fick dig. Nu, liksom, nu är 15 år av
din jävel.
Ja, vegetarianism noll. Du är alltså ingen vegetarian. Det är liksom som om, ja, men som om det skulle vara samma sak som jag skulle liksom slentrian äta kött 3 gånger om dagen.
Det är intressant att det är så här nolltolerans. Ja. Absolut noll. Nej, jag äter väldigt sällan kött också, men det är inget jag vare sig tänker på eller pratar om eller liksom, just för det där att jag vill inte mallas in i det där konstiga.
Jag kan verkligen förstå det. Och då tänker jag också att, men jag har funderat mer på det här med att kalla sig vegetarian eller vegan, att kanske folk borde sluta med det, för jag tror det också skrämmer bort människor. folk bara liksom fortsätter leva på som vanligt. För jag tänker så här, också med tanke på liksom miljöförändringen, skulle det vara bättre om folk generellt skulle äta lite mindre kött och mer vegetariskt. Om man flyttar bort liksom maten från liksom människan och tänker på den stora helheten, liksom den, på miljön. Men då tänker jag att om man talar om att vegetarian och vegan fortsätter folk hellre leva som vanligt, eftersom de tänker att det är en så enormt stor skillnad de måste göra i sina liv om de ska börja äta grönt. Så istället borde man kanske bara säga att jag tror det var Lina Thomsgård som sa någon gång att det är kött som tårta när man ska fira någonting eller något liksom extra. Att det är liksom någonting speciellt, så som söndagssteken var förr i tiden. Inte någonting som man beställer för att man inte ser några vegetariska alternativ trots att de står på menyn.
Ja, och inte heller någonting som man måste skuldbeläggas för, om det nu är så att det händer då och då. Det kanske borde vara en sån här Meat Monday istället för Meat Free Monday.
Fan, vilken geni! Exakt så borde det vara. Meat Monday. Än precis. Alltså, man märker att du är ett PR-geni, Karin.
Nej, det är inte. Men det var snällt av dig att du säger det.
Köttmåndag. Men det är ju precis som
det låter
göra.
Inte alls
Svänga
lika
på
härligt på svenska.
Som Meat Monday. Ja.
Köttmåndag.
Det låter
som
så här
skäggbiff. Väldigt oerotiskt. Hör du, vi har blivit omskrivna i tidningen Dagen, apropå religion. Det här är alltså en kristen dagstidning. Dagens bibelord i den här upplagan är: då kommer någon rättfärdig att fråga, Herre, när vi såg dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? Frågetecken. Att göra gott för att briljera inför andra är en raffinerad men inte så ovanlig form av högmod. De som verkligen ger sig ut för andras bästa brukar snarare utmärkas av en ödmjuk känsla av otillräcklighet, men med sina handlingar förmedlar de liv och hopp. Ja.
Det var ju intressant i och för sig att när man gör någonting gott måste man kanske inte skrika ut det på Twitter eller Facebook. Men å andra sidan kan jag ju säga nu, åtminstone när det är Black Friday här i USA.
Och även är det väldigt... Även i den här tidningen Dagen ser jag nu från Jysk. Spara
sant?
Upp till 75%. Ja.
Ah, jag läste precis, gud vad jag har hängt på Twitter där tydligen, men jag läste precis en tweet där någon skrev att han skulle köpa ett skrivbord åt sina barn på Jysk. Ni köpte ett i våras. Och idag noterar han att exakt samma skrivbord för exakt samma pris låg ute på Black Friday, förutom att de hade höjt ursprungspriset. Så det såg ut som det skulle vara otroligt mycket dyrare, fast det inte var exakt samma pris som i våras.
Förmodligen var det också jättefult, eftersom det kom från Jysk, där alla saker är jättefula. Förlåt till hen.
Men då tänkte jag på att det också figurerar väldigt många insamlingar för barnen i Yemen, där folk säger att istället för att köpa någonting onödigt kan ni väl sätta era slantar på det här. Så det kan ju finnas också någonting som... Gud, nu börjar jag, ska vi börja det här inslaget med att ifrågasätta bibelord?
Alltså jag är helt fascinerad av den här sidan. Den andra som jag inte kunde låta bli att klicka på är, har titeln Fuckboy också ett offer. Har du hört om den här fuckgirl och fuckboy-debatten?
Ja.
Vi ska prata om det sen, för det är lite det här backlash mot feminismen som pågår. Nu ska jag dra den här krönikan där vi blev omnämnda. Det är en lyssnare som heter Lina Mattebo. Hej Lina, det är jättekul att du lyssnar. Hennes krönika heter att skratta åt toktroende. Jag inser att jag själv köpt bilden av tro som något udda, skriver Lena. Och hon pratar om att hon hade varit på bio och filmen handlar om ett kidnappat barn, och pappan i filmen säger att jag måste be till Gud, eller jag måste be för att det här ska gå bra, och då börjar folk skratta när han säger då Gud kommer att hjälpa mig, och då inser Lena att det här tycker alltså folk är så absurt att det blir komiskt. Hon menar att det här händer henne hela tiden, att hon har på något sätt internaliserat, det är inte de orden hon använder, men så jag tolkar det, någon slags här kristendomsförakt i omgivningen. Att hon är så van vid det. Och så nämner hon den här podden där vi pratar om Narnia-serien av C.S. Lewis, som vi sa var fantastiska böcker för barn. Och du säger Peppe också, men Louis, var inte han toktroende? Och då säger jag, det är därför barnen inte får vara för gamla så att de fattar att det är Jesus Freak som har skrivit. Jag drar ett, ja, det är i och för sig, kanske ganska raljant skämt då.
Det låter hårt.
Ja, det är lite
i
hårt.
I det här sammanhanget. Ja,
ja. Ja, men vi hade någon, precis. Man får absolut skämta om troende och det är helt rimligt att kritisera negativa följder av religion, skriver Lena. Men jag är trött på att tro ofta beskrivs väldigt ensidigt och förenklat i både populärkultur, samhällsdebatter och vid fikabord. Trots att 14% av svenskarna ber till Gud minst en gång i veckan, det är ingen liten grupp. Det gör tyvärr också att jag i nya sammanhang ofta undviker att prata om min tro, som på en fest jag var på nyligen där jag försökte slingra mig kring vad jag skulle göra dagen efter. Till slut gav jag upp och sa att jag skulle till kyrkan. Då utbrast tjejen jag pratade med, åh, jag älskar kyrkan. Och det fick mig att inse att jag till viss del själv har köpt den här allmänna bilden av tro som något udda och problematiskt och så vidare och återskapa den. Ja, men det är intressant tycker jag.
Gud vad intressant. Ja. Upplever du tro som något udda och problematiskt?
Nej, inte så väldigt udda och problematiskt. Men jag vet att Sverige är ju väldigt sekulariserat. Och visst, 14% är som ber till Gud en gång i veckan. Det är ingen liten grupp, men det är ändå en ganska liten grupp som tror jag identifierar sig som kristna.
Ja.
Man kan liksom be till Gud ändå, höll jag på att säga. Eller? Och det är absolut inte en identitet som är vanlig i Sverige om man jämför med hur det var när jag bodde i USA eller när jag bodde i Asien. Inte bara kristendom naturligtvis, men i Frankrike till exempel. Det är också,
ja, men här finns ju en kyrka i vart och varannat kvarter och folk går ju verkligen i kyrkan.
I USA var det absolut mest religiösa ställe jag har bott på.
Och det skulle att bli president i USA utan att vara, alltså att vara kristen skulle inte komma på fråga. Alltså du måste ju bekänna din tro till Gud för att komma så långt.
Jag vet inte, och nu måste vi ju rannsaka oss själva här. Är det liksom mer legitimt på något sätt att säga så här Jesus freaks, eller att säga, och låt oss säga att den här boken då, Häxan och lejonet, eller vilken bok vi pratar om, Narnia-böckerna, var någon slags allegori som var hämtad från Koranen? Eller...
Men vad händer? Jag tänkte på exakt samma sak. Om det skulle vara en allergi hämtad från Koranen, skulle vi reagera olika då?
Nej, jag vet det 17.
Jag tycker det är svårt, för att säga så. Jag tycker det är svårt med kristendomen, för jag tycker jag kan förstå att kristendomen, det är lite coolt att på ett dåligt sätt att skoja om kristna. Och att det är liksom, det är lite som att skoja om scouterna. Det är liksom inte de, vi ska tala mer om de coola bruderna och coola killarna sen i den här podden, men det är liksom inte, det är inte det tuffaste gänget.
Men är det inte så att det jag tänker på, att jag är ändå det närmaste trosuppfattning som, om man tittar på mig då, som jag kan identifiera mig, är absolut kristendomen. Alltså jag är döpt och visserligen inte konfirmerad, men jag har gift mig i kyrka två gånger. Jag, du vet, begraver mina
supertroende.
Precis, begraver mina släktingar i kyrka. Jag har gått i kyrkokören liksom hela min uppväxt. Jag känner mig hemma, jag känner mig trygg i kyrkan. Sen är jag inte kristet troende på det här sättet.
Du är mer så här kulturellt troende, eller
ja, nej, men jag tror att jag identifierar mig med kristna och kristendomen, och då är det liksom lättare för mig att skoja om den.
Men jag tänker,
och det kanske är dumt, det kanske är respektlöst. Jag vet inte.
Jag tänkte så här, finns det någon annan minoritet som man får kämpa, eller som det ska vara mer okej att eller min, jag vet inte, men skulle vi ha snackat om liksom bögfreaks eller bögjävlar, det skulle verkligen inte vara okej.
Nej, verkligen inte. Islamfreaks hade skrivit den här boken.
Nej.
Har vi sagt det?
Nej, aldrig.
Eller liksom Mohammedfreaks då i det här fallet.
Jag tycker att alltså Lina har en, alltså att hon, jag vill på inget sätt minska hennes upplevelse av att det är okej att eller hon känner att liksom hon inte ens vill snacka om, eller inte ens vill säga högt att hon går i kyrkan eftersom hon är rädd för att folk ska skratta åt henne. Det är, när du skickade den här krönikan till mig, jag läste den, kändes jag för att jag hade sagt så. Jag tyckte det är aldrig okej att göra, att skoja på någon annans bekostnad och den personen blir ledsen. Det sagt tänker jag att, eller om jag ska förklara nu, analysera mig själv eller oss våra skämt i efterhand, tänker jag att för mig är kyrkan så pass etablerad. Jag tycker inte det finns kanske, eller att det inte är en grupp som är förföljd på något sätt eller liksom hatad på något sätt, som jag kan tänka mig att muslimer är i Sverige eller liksom, eller andra minoriteter. Det var kanske en orättvis jämförelse, men jag tänker att det är för att kyrkan är så pass stabil och har en liksom ett så, och har så pass många medlemmar, att det kanske är därför som det kändes tryggt att kämpa om den.
Sen så tycker jag också att den förtjänar att skämtas om, den kristna kyrkan, med tanke på vad som händer i konservativa kretsar i USA, det här med syn på abort och såna här saker. Jag tycker att det är tyvärr både tragiskt och skrattretande. Det finns delar av alla trosamfund som man kan skämta om, tycker jag. Just den här delen att som vi raljerade kring nu, det var ju naturligtvis inte på, det var ju inte naturligtvis så att, nej, våra barn får inte läsa Häxan och Lejonet, för då kanske de förstår att Aslan är en symbol för Jesus. Ja, so what? Det är väl jättefint. Det är en jättefin figur, den här Aslan, Lejonet. Och han dör för, förlåt, spoiler alert, för liksom våra synder och så vidare. Så det var ju naturligtvis på skämt. Men det går inte att inte kunna skämta om religion. Det måste vi kunna göra.
Men herregud, Karin, vi får absolut inte bli de där snubbarna som är sådär, de där stand-up-snubbarna som är sådär, man ska kunna skämta om allting.
Nej, men man får fan kunna skämta om religion.
Ja, jag. Men då måste man vara rolig. Ja. Men jag tycker det var en superbra feedback som fick mig att tänka till egentligen. Är det okej att skoja? Var det ett legitimt skämt?
Ja, det tycker jag också. Och jag hoppas, Lina, att du fortsätter att lyssna. Gör det och dra dig inte för att fortsätta skriva krönikor om dina synpunkter på oss eller på annat. Det är kul att läsa.
Okej, spaning nummer 2. Är du redo?
Jag är så redo.
Jag har nämligen tänkt på en grej ända sedan vi talade om huskvinnan i den här podden för några veckor sedan. Och då är min spaning är att det håller på att bli okult att vara feminist, och det håller på att bli okult att vara solidarisk med andra kvinnor. Och
jag tänkte så här, Greta Thurfjell svängen som du tänker på.
Men precis, men det kan vi behöver inte tala om hennes
karriär
för så pass länge sen,
och den här verkligen att det var symboliskt för den här trenden.
Men jag tänker så här att jag lyssnar lite på en podd som har varit väldigt mycket i media, tycker jag, de senaste veckorna, och det är Della Q heter den, där tre kvinnor så här kring 30. Ja, men det är en snackpodd. Talar om allt från liksom samhälle till fenomen, populärkultur, familj. Och har en ganska hård jargong. Och så tänker jag på en varje söker sin podd som också stundvis kan ha en ganska hård jargong, och som ofta tycker jag lyssnar ofta på den, för jag tycker de är väldigt smarta och har bra synvinklar. Men ibland känner jag att de kanske nästan en ja, men de anstränger sig väldigt noga för att se saker och ting från ett nytt och fräscht perspektiv. Och som ibland inte är så fräscht, trots att det är ett perspektiv som, det är liksom ett perspektiv olika från det som alla andra tycker.
Och det är liksom det som är poängen, att det är olika, lite så.
Men precis. Och då tänker jag så här att är det ett, jag säger liksom, kvinnor har lika stor rätt som män att liksom vara egoister och individer, och bara för att man är kvinna behöver man liksom inte hålla alla andra kvinnor i världen i handen. Men jag tänker så att just nu upplever jag att det trendar en så här med kvinnor som har mycket så här, både medialt och kulturellt kapital. De vill vara nytänkare och då svänger de på steken och försöker visa att kvinnor kan faktiskt också vara elaka. Kvinnor får också vara elaka. Kvinnor får också liksom mobba andra kvinnor och säga att andra kvinnor är tjocka och dumma och för gamla för att förstå någonting. Och liksom, och helt enkelt att de orkar inte vara solidariska feminister längre. Och jag kan tycka att ja, inom feminismen är det ju okej på ett sätt, fan gör vad ni vill, men eller fan, det är inte okej inom feminismen. Vänta, vad, jag tar tillbaka det där. För feminism handlar ju om att sträva efter ett mer jämställt samhälle. Och det tror jag inte att en sån här anti-PK-rörelse gör. Kvinnor har givetvis rätt att göra vad fan de vill, vara hur anti-PK de vill, men det är inte feminism.
Nej.
Jag tror att feminismen har liksom blivit för mainstream för de här coola innerstads supersmarta feministerna. De är liksom kända att de måste gå vidare och just nu ligger många av dem i en fas där de inte orkar vara solidariska kvinnor längre. Och ja, det är helt enkelt, det är något annat än feminism.
Ja, och jag tror också att det är någon slags ängslighet. Det är liksom samma sak som modemänniskor som plötsligt sätter på sig så här fulmode, såna här badtofflor eller träningsbrallor eller någonting sånt där. Det är liksom, oj, 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 nu är det så många som tycker det här. Vad ska jag tycka nu? Jag ska tycka något annat. Vad är det? Det här vore ju spännande att säga. Jag tycker det är bara jäsptråkigt. Därför att samtidigt som de här journalist- eller medieprofilerna då, som är, vad ska man säga, privilegierade och intellektuella gör den här grejen, så gör ju också typ influencer, det är ju samma grepp som såna här blogg, du vet, så här, influencers som bara så här, jag vill alltså de bara kräks ut saker i sina vloggar eller på Instagram eller någonting, för att det får mycket klick och de älskar att provocera och de tycker att det är roligt att säga att det är fult att vara tjock eller det är kul att gå på SD-möte eller jag älskar mina fejkläppar eller det är liksom bara så här. Det känns
publikfrieri på något sätt.
Ja, det känns som något så här, någon intellektuell version av clickbait.
Ja, exakt. Fan vad, jag förstår precis vad du menar. Och det blir också en sån här... det blir lite så här von oben-känsla. För att det sägs ofta med ett fniss.
Ja.
Och så kan man, ifall det faller för fel, kan man alltid säga att det är satir, det är ju ironi.
Men det är ju precis som att ha sådana här badtofflor. Det är typ von oben så här, hahaha. Ja, i och med att jag aldrig någonsin kommer bli skymtad på en campingplats så kan jag gå runt med de här fula tubsockerna. Det är liksom, det är så jävla klassförakt på något sätt.
Ja, verkligen. Och med de här, det är ju också, det tycker jag alltid, jag tycker det är läskigt att kritisera dem, för de har så otroligt mycket makt. Alltså det är verkligen de tuffa, det är liksom lite mean girls.
Ja, det är lite mean girls feeling på det.
Så att egentligen hoppas man att man ska bli inbjuden för att sitta deras bord, för att åtminstone blir man inte då liksom mobbningsoffre.
Ja, men de
man känner sig lite obekväm där ändå.
De liksom sveper förbi bara. Åh gud. Åh, vad gulligt. Är du fortfarande gulligt. Feminist? Ja, men det var ju så mysigt när vi...
Ja, det är ute att vara PK.
Ja, men jag är okej med att vara ute faktiskt. Så att jag...
Du är hellre PK än dum i huvudet, tänker du?
Jag tänker det faktiskt. Hashtag inte alla feminister. Hashtag inte alla Jesus freaks. Hashtag inte alla medelålders kvinnor.
Åh, nu blir jag, ja, tröttsamt att ha åsikter alltså.
Du, om vi inte hade några åsikter längre så skulle vi inte kunna ha den här podden. Så att,
och det skulle vara väldigt tråkigt.
Det skulle vara väldigt tråkigt. Och med de orden så vill jag tacka er och så vill jag tacka dig, Peppe, för att du är en sån jävla bra person. Och jag hoppas att vi någon gång kommer att kunna få dricka hot shots tillsammans.
Ja, det hoppas jag verkligen. Du kanske kan, du är kanske inkörsporten till hot shots för mig.
Ja, jag ska locka tillbaka dig med så här jungfrusil. Ja.
Ja, men du får börja med någonting lätt.
Ja.
Och sen liksom... Ja, jag tycker väldigt mycket om dig, Karin. Det är så fint att få tala om dig en gång i veckan.
Tack för att du kompenserade upp min brist på läsning. Jag ska tokläsa nu, ska du se, till nästa gång.
Ja, jag längtar den till nästa vecka.
Det är jag med.
Och hörni, tack alla ni som har lyssnat också den här veckan på den här podden. Om ni gillar oss får ni väldigt gärna gå in på Instagram och följa oss. Mellanraderna-podden heter vi där. Vi har också en Facebook-sida och så har vi en e-postadress.
Som är mellanraderna-podden@gmail.com.
Tack Karin, vi hörs nästa vecka.
Ja, det gör vi. Puss och kram.
Puss och kram, hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellanraderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.